Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till 4 meter, en podd.
Ja, det är det. Ja. Det är en podd som vi länge kallade för Kamratpodden. Men nu när jag kom i morse så hände en grej så att vi kan inte längre...
Vi ska berätta att det här också är sista avsnittet.
Det var så att jag kom glad i tid och så kramade inte du mig.
Nej.
Då känner jag, vad är det för jävla kamratpodd? Mm.
Och jag sa att det är viktigt för mig att vi kan ha frivilliga styrkekramar. Mm. Mm. Alltså så här, frivilliga symboliska styrkekramar. Är det okej om jag ger dig en frivillig symbolisk styrkekram? Mm. Nej, jag känner mig kränkt. Jag känner mig invaderad. Det här känns som ett övergrepp på mig.
Så du?
Ja, precis.
Så då insåg jag att jag kanske har gett dig styrkekramar i 7,5 år mot din vilja.
Precis. Jag har också börjat på Södertörn. Och fått lära mig en del om intersektionalitet.
Fritt,
identitetspolitik.
Fritt ska nu attackera woke-samhället.
Och cultural appropriation.
Bra, bra, du har gjort hemläxan.
Ja, precis. Nej, jag orkar inte attackera woke-samhället faktiskt. Men, jag vet inte, fan, det är för tidigt. Klockan är 10. Alltså, du vet, så här, attackera woke-samhället. Det gör man ju framför datorn efter en halv flaska rödvin en fredagskväll. Eller hur? Det är då man attackerar woke-samhället. Det är ju liksom inte pigg och nykter. Eller hur?
Nej. Det är roligt.
Det gör man på en lördag klockan 17.30 på Sum Franciskaner.
Oj, där inne pågår en ständig attack på woke-samhället.
Ja, men jag tänker mig att de gubbarna som sitter på summen är liksom så här anti-woke. Mm. Så här, inklusive vi.
Nej,
eller vi kanske de mest, det är så att vi kanske är de som är mest woke på hela liksom hela Sum Franciskaners historia.
När vi kommer, ja. Vignett.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Roligt att jag slutade lyssna halvvägs och tänkte, när kan man klippa på vignetten? För det här kan bli kul, det här är guld.
Det satt bara så att det är så här, okay. Det var liksom ett steg före. Det är ju livsfarligt när man spelar en podd och liksom inte vara här nu.
Ja, jag vet. Jag ska sluta med det. Jag ska vara här nu.
Så här, det är livsfarligt, Anders.
Men det är ändå någonting varje gång som du nämner Södertörns högskola, så höjer ju, för jag tror att jag är lite mer PK än vad du är. Mm. Så höjer jag liksom garden lite. Mm. Okej, okay, nu kommer något kul och elakt som jag inte håller med om.
Så här, det kommer något kul som jag egentligen håller med om men som jag inte kan skratta åt för att jag känner att, det är, att min status som barnboksförfattare och kulturperson i landet Sverige kommer att ruckas på. Ja. Då.
Fan, det har jag varit inne på många gånger, men jag är så rädd om min så här, offentliga persona. Jag är så rädd om min status som så här, en kille som kan göra kul barnkultur som även är lite bred, men jag är livrädd för att hamna i något så här, att jag ska plötsligt...
Du är rädd att någon ska peta på nationalklenoden Anders Sparring.
Ja, jag är rädd att Anders Sparring ska peta på nationalklenoden Anders Sparring, kan jag säga. Ja. Det är därför jag aldrig likar så här inlägg på Twitter som typ Anton Magnusson eller Nissa Hallberg har skrivit. För jag vet att då får det spridning så ser någon, någon liksom så här barnboksambassadör i Lund. Jaha, gillar han det där? Tycker han Simon Gärdenfors är rolig? Okej. Okay. Mm. Kanske dags för en liten cancelling här.
Ja, men riktigt så försiktig är nog inte jag. Men däremot så, jo, men jag tror nog ändå att jag... Ja, men just när det gäller så här, vem man likar så kan nog jag också... Ja, men till exempel, jag följer Fredrik
Virtanen. Så Dan Park, om du lyssnar på det här.
Ja, precis.
Jag gillar dig.
Ja, men till exempel, jag följer Fredrik Virtanen på Twitter. Men det är kanske inte så att jag retweetar grejer. Sådär. Och det känns ju som att... han är inte cancer på det sättet, men det var liksom... Han liksom genom allt det där med hela Cissi Wallin-grejen så har det ju... han kan ju upplevas som problematisk fortfarande sådär. Även om han har kanske liksom zonat sitt eventuella straff genom det här liksom att bli bara släpad liksom.
Men det när det gäller fallet Fredrik Virtanen så känns det som att tystnaden runt honom drar honom bara längre och längre in i mörkret också. Så att det kanske skulle vara att göra liksom woke-samhället en tjänst att börja likea honom för att få honom, upp honom i ljuset
igen. Precis. Men är det någon, jag tror Josefin Song som har någon rutin om att hon har, jag menar att hon liksom, att genom att ligga med en kille så där som ett hopplöst fall, så har liksom, det är liksom, det är en grej hon ger bort på julafton som en get i Uganda liksom, så här. Så här, 10 minuter torrjuk med så här, med Lukas, så här, god jul. Det är så att hon har gjort både samhället och sin familj en tjänst liksom. Någon så här, legat med någon som är typ lite så här incel.
Ja, en potentiell skolskjutare, ja, mindre. Ja,
precis, men det är nog fler som har material på det, tror jag, både killar och tjejer, men ja, det är en kul take tycker jag.
Stella gjorde en grej som för länge sedan, hon tog poesi, incelpoesi. Hon var plötsligt väldigt fascinerad av incels.
Skrev hon någon skolarbete om det?
Hon tonsatte deras texter.
Okay,
ja. Så en ung så här, 17-årig tjej sjunger. Det var jävla bra. Alltså det är som att det behövs alltid två tankar för att det ska bli konst, eller två temperament. Så nu mötte så här incelmannens text och den 17-åriga woke-tjejens.
Precis. Men det är kanske det som gör att Tena Farrokhzad så tråkig som poet, att hon bara skriver en sån här massa vänstersörja.
Ja.
Alltså om hon hade läst upp Richard Jomshofs tweets istället som poesi, då, eller så, då kanske det hade liksom hänt något, tänker jag.
Jo, det hade nog varit ett problem för henne, som hon, alltså någonstans måste man, i och för sig sant.
Nej, alltså nu, det här ska jag bara säga så här, jag har inte läst knappt någonting av Tena Farrokhzad. Nej, jag kan liksom, men det är bara liksom min bild av henne. Alltså hon är en plakatpoet liksom.
Ingen har gjort det. Alla tycker som du.
Men kanske det är dags för en närläsning av Tena Farrokhzad.
Kommer man på andra sidan, hon är mer Liv Strömqvist än Maria Sveland. Hon är väl inte Maria Sveland på något sätt, men det känns som att Liv Strömqvist har liksom en kvalitet där det är en vänster tjej med en liten klutt högerbajs i smeten.
Just det, precis. Ja.
Vilket gör roligt och bra. Liksom. Mm, det saknar Tena Farrokhzad, saknar också Göran Greider.
Mm. Faktiskt. Men Göran Greider har ju liksom en liten annan kvalitet. Han har ju den här bullriga liksom, gamsos auran som jag kanske tycker finns någon charm i. Men det är kanske för att jag själv då dras åt det.
Ja, men är det inte så att tiden har liksom spelat med honom ganska bra? Så att han har mer och mer blivit en gammal fin farfarsklocka som står och tickar i hörnet och den ska stå där. Men på 90-talet så var han liksom bara en klocka som stod och tickade. Men, utan...
men alltså, liksom, vad är liksom oddsen för att Göran Greider blir upplockad på UNESCOs världsarvslista?
De är ganska, ganska låga, det vill säga att det är stor chans.
Men det är kul om man, så här, alltså, man gör en resa i Bergslagen, så här, besöker Engelsbergs bruk och Göran Greider. Det är de två stora turistattraktionerna i Bergslagen. Så här, Göran Greider petar ner för farlig koppargruva.
Om man skulle slänga upp en människa i Sverige på UNESCOs världsarvslista, jag vet inte om det är Göran Greider.
Nej, alltså det där, det blir lite politiserat sådär. Det är ju frågan om det ska vara en person som alla då kan enas kring. Eller om det är någon, ja.
Det måste ju vara en person som representerar en utdöende företeelse. Så jag menar, du skulle kanske kunna ha lagt upp gamla, vad heter han med dubbla glasögon?
Från, ja, Jan-Evin Svan.
Ja, Jan-Evin Svan hade kunnat åkt upp på. Och då tänker jag så här att skulle Edvard Blom kunna åka upp på UNESCOs? Fast han lajvar ju Jan-Evin Svan på något sätt.
Nej, men Edvard Blom är liksom inte riktigt där. Det känns som att han, jag vet inte om han någonsin kommer komma dit. Det är någonting med hans persona.
Det måste vara någon som är genuin.
Ja, men det finns en dissonans i hela hans persona, tycker jag. Som är... Men apropå kulturpersonligheter, det här måste jag också prata om med, vad heter det, Elis Monteverdi-byrå.
Ja.
Ja, det måste vi prata om.
Det måste
vi. För du har ju framförallt slagit ett slag för honom. Här i podden. Du har ju verkligen gått ut med en kärlek till honom.
Ja, men den är inte helt osaltad.
Kan vi kalla honom EMB? Ja, eller heter han Borå Monteverdi? Eller
nej, Monteverdi Borå. Jag tror att han heter Elis Borå Gift Monteverdi.
Ja, EMB.
Ja.
Ja. Det låter som en musikstil.
Det gör det.
Men det roliga som hände var ju då att det kom ett tweet. Vi tar en paus här, för jag vill ta det tweetet liksom. As is. Men det kan du klippa ner sen, va?
Det kan jag göra.
Det blir snyggast.
Ska vi göra så att vi gör en recap och vi pratar om först, så ska vi ta tweeten direkt.
Nej, men vi tar recapen har vi väl gjort på något sätt. Så.
Han heter till och med EMB på Twitter. Mm. Då skriver han så här: jag kan fortfarande inte släppa att killen utan hår som vann på spåret pratat om mitt hårfäste. Ja. Men då måste han ju ha lyssnat på den här podden. För att det är väl bara här jag har pratat om det. Men jag någonstans...
du måste bara säga, du satt väl inte på spåret och pratade om Emils hårfäste?
Nej, men alltså att jag har vunnit på spåret och jag har pratat om... Ja. Men visst är det så att jag har på något sätt pratat om honom som att han liknar en ung Olle Bäck?
Ja, om jag får säga, jag måste bara säga så här. Det var faktiskt inte du som pratade om hans hårfäste, det var jag.
Ah, okay.
Och det kan ju vara antingen att han inte hör skillnad på våra röster. Eller att att tweeten blir bättre när det är den skalliga killen från på hår.
Det är såklart. Jag gillar tweeten. Jag gillar att han... Jag tror inte att han lyssnar på podden regelbundet. Det är bara min känsla. Utan jag tror att det är någon som har sagt till honom: du omnämns i den här podden.
Men vem kan ha varit då?
Men det kan ju ha varit vem som helst. Mm. Alltså han är umgås, jag vet att han och Nyqvist känner varandra. Ja. Jag tror kanske inte att Kristoffer Nyqvist ska vi säga då, som är komiker. Jag tror kanske inte att han lyssnar, men det vet jag inte. Men det kan ju ha varit han eller någon annan. Det finns ju en del yngre som lyssnar.
Min stalking personlighet vet ju att Burå bor i Västertorp.
Okej.
Okay. En annan kulturintresserad kille som bor i Västertorp som gillar podden. Det är Peps.
Okej.
Så det kan vara Kjella Peps.
Ja, just det, intressant.
Men Peps skulle ju inte blygas och springa fram till Elis och bara...
Nej. Men det är ju, jag tycker det är jätteroligt. Det
finns ska ju... prata Tåström, du och jag kan jag prata om Tåström.
Det finns du Tåström. Det finns ett inslag av härskartekniken här i det här tweetet också.
Det gör det.
Just det här killen utan hår som vann på spåret. Alltså, att han liksom så här, det här är lite så här slacker-aktiga, så här nonchalanta liksom så här. Att så här, jag låtsas / vet inte vad han heter så.
Men undan det är liksom speglar graden av värme vi hade när vi pratade om honom.
Ja, men det tror jag nog. Men alltså, det är också svårt att veta liksom hur mycket man skruvat upp elementet om man pratar om någon. Sådär. Men det kan väl kanske, när vi pratar om folk, levande människor, så kanske kan uppfattas som lite raljant ibland. Även om jag tror att vi försöker ha en, liksom, någon slags grundvärme i det vi säger.
Som det känns som att det vi inte gör, vi sparkar ju inte på den som ligger liksom.
Nej.
Och det känns som att Elis Monteverde Burå gör mycket, men ligger gör han inte.
Nej. Men framförallt så har ju du kommit ut som EMB-fan.
Ja. Men när man,
om
man
ja, det, jag har inget emot honom alls. Nej. Jag tycker han verkar vara en så här briljant person.
EMB-are.
Ja, precis.
Men vi var inte jättesnälla mot honom om man lyssnar om.
Var vi inte det?
Nej. Jag blev ju också jätteglad först och sen nervös. Tänker, går han och liksom... Är vi på hans dödslista? Att vara på Elis Monteverde Borås dödslista är så där farligt.
Du, jag skulle säga att det är en dödslista jag helst hade velat vara på i hela mitt liv. För att han har liksom, han har varken så här motiv eller kraft att utföra liksom ett våldsdåd.
Om du skulle vara tvungen att välja mellan Elis Monteverde Borås eller en annan cyklopernas land head, Thomas Hanssons dödslista.
Är Thomas Hansson med i Cyklopernas land?
Ja.
Okej. Okay. För de har ju en förbläss för att liksom bjuda in äldre.
De har en förbläss att bjuda in äldre man känner att de ångrar när han sitter i studion att de bjöd in.
Ja, men det är ju... min känsla är att Kristoffer Garplind, som är programledare, att han vill ha lite cringe i studion. Ja. Att han är liksom så här king of cringe lite grann så.
Faktiskt.
Men också att alla de här äldre kulturpersonligheterna som bjuds in är ju folk som kanske inte på dekis, men som kanske ändå är lite så här: okej, sitter hon här nu? Oj, vad konstigt. Eller han. Att det är liksom hela tiden är liksom en postironisk touch. Ja. Att det är inte så att Garplind ogillar Thomas Hansson, men han tycker också att det liksom, ah, men fan var ball med Thomas Hansson, eller hur?
Men också,
alltså, när var det någon som pratade om Thomas Hansson senast? Vi måste plocka in Thomas Hansson, eller hur? När var det någon som pratade om Thomas Hansson senast? Men det var väl någon som nämnde honom anonymt i ett sommarprat. Där det handlade om... när det handlar om någon typ av fysisk eller psykisk misshandel.
Ja, det handlar om härskarteknik, lite som Eris Monteverde Burås försök till i
precis.
Tweeten.
Precis, inga jämförelser mellan härskartekniker i övrigt. Nej, men fy fan, Thomas Hanssons dödslista vill jag inte hamna på. Nej, kan jag säga.
För att han har ju våldskapitalet.
Ja,
han är ju team liksom Torsten Flink, Micke Persbrandt, det där gänget. Ja.
Men har jag berättat i podden om när Torsten Flink var här hemma hos mig?
Nej.
Det är alltså Torsten Flink, vi kan väl outa det, Torsten Flink bor i grannskapet här. Det spelar nog ingen roll. Men då sent en vinterkväll, jag är ensam hemma med barnen. Det är liksom lite snö i luften, det är liksom snöglopp och klockan är kanske så här 10:30 och jag har lagt Fred, han har somnat och Bosse lite svårt att somna så vi ligger och läser saga så där och då knackar det på dörren och sen så tittar jag ut genom fönstret på övervåningen och nedanför står det liksom Torsten Flink och bara, jag känner du, jag glömde min mobil där på tåget från Nyköping. Har du en sån här laddare som en bredladdare, sån här gammal iPhone-laddare? Så där. Ja, vi ska se. Vänta där nere. Så. Du, det är så jävla kallt. Kan jag få komma in? Och så går jag ner och säger till Bosse, du väntar, du kan ligga här så länge, bara försöka sova själv, så kommer jag sen. Så går jag ner och sen så öppnar jag upp och så kommer Torsten Flink in och sätter sig i hallen. Och då liksom börjar liksom en jakt i de här gamla lådorna man har i sitt hem, där man har blandat liksom något gammalt inaktuellt pass, utländska mynt, gamla USB-minnen, du vet de där gamla liftkort, de där lådorna liksom, som ligger i olika liftkort. Ja, men du vet, så här, lådor som ligger i olika garderober. Så.
Man har varit på någon konferens och har den där liksom sitt namnlapp.
Exakt, men alltså, alla de där lådorna som man efter några år kan man bara ta dem och slänga dem, för att det är liksom ingenting som man någonsin använder. Men tänker att
den lådan kan ha varit med på två flytt.
Ja, precis. och så under tiden när jag går och letar efter en sån här gammal iPhone-laddare med breda, liksom, vad heter varianten, så sitter han där och berättar liksom om sitt liv och liksom hur han mötte Bergman och hur han har jobbat och liksom alla han har jobbat och alla han inte har jobbat med. Och till slut så hittar han mot förmodan en sån här bred iPhone-laddare. Ja. Och sen så tackar han för sig bara. Tack, fan, jag ser dina ögon. Jag är en människa, känner du? Jag ser dina ögon. Du är en fin människa. Du är en fin människa. Jag har mött många människor, men du är en fin människa. Så här. Och sen så tar han iPhone-laddaren och går ut i snön och ja, det var det.
Jävlar. Men varför drog du inte upp poddutrustningen och gjorde allt du velat veta om Torsten Flink?
Ja, alltså jag hade inte riktigt sinnesnärvaro.
Men
sen dess så har jag ju liksom sprungit på honom här i liksom grannskapet några gånger. Men det är liksom aldrig ett ord om iPhone-laddaren, kan jag säga.
Tror att han känner igen dig?
Jag är väldigt osäker faktiskt. Väldigt osäker.
Vad fyllde han i huset med för känsla liksom?
Ja, men det var liksom en jag tänker alltså en känsla som kanske folk hade förr i tiden när det kom med någon slags gårdfarihandlare / knivslipare som kanske fick sitta i farstun och kanske fick ett kopp kaffe och en sup liksom. Som inte liksom ingen man var rädd för, men en person som kom från en annan värld på något sätt, va?
Mm. Men kände du hotad?
Nej, absolut inte.
Vad hade du velat att han satt kvar länge?
Det var lagom.
Okay, det var det. Det var inte så att det var fan vad tråkigt. Vad
är det? Nej, men alltså grejen är så här, liksom, det är en liten liksom, del av en tänker väl så här, ger man honom ett lillfinger så där, så tar han hela handen. Om man skulle säga att sitta på kaffe eller kanske liksom bjuda på ett glas vin, då får man en kompis för livet på gott och ont liksom, att han då skulle ringa på varje kväll och så här, tjena, har du ett glas vin?
Där, ja, just det. Att han vet om var det bor. Frågade du om misantropen grejen med Bergman?
Nej, jag gjorde inte det.
Nej. För det var när han blev liksom utskälld. Känns som att Bergman knuffade honom in i missbruk.
Ja, fy fan. Det är ju en jävla så här, sliding doors historia det där.
Ja.
Men jag tänker kanske att Torsten hade löst det själv. Eller?
Så. Det tror jag. Han var redan halvdags där. Men det är märkligt. Det är, Torsten Flink är ju den av alla de här Dramaten fuck-upsen som liksom har riktigt tappat det. För det är flera andra där. Jag tror att Thomas Hansson är en av dem.
Mm.
Så liksom, vad heter det, toxiska män.
Mm. Men det är väl han, Persbrandt, Thomas Hansson och Örjan Ramberg. Ja. Alltså det är väl de.
Men det är de kända, men jag tror att det är ganska många liksom segmentet under som är bara män som är jobb på Dramaten som också har gillar liksom både ladd och alkohol.
Och att vara liksom lite nedlåtande mot kvinnor i vissa situationer.
Det är också
folk... som säger sig, ett, älskar kvinnor. Mm. Men ibland då liksom så här, jag älskade henne så mycket att jag liksom gick för långt. Mm. Så. Men det är också roligt med den här nivån under. Alltså den här toppnivån är ju liksom så här toppskådespelare som är toxiskt maskulina och ändå har liksom begått en del grisigheter. Men nivån under, de är inte så bra skådespelare, men de är liksom samma nivå av grisighet. Ja. Det är nästan sämsta typen.
Ja, men alltså jag
de vi måste hänga ut.
Ja, men det blir inga rubriker på liksom, han som spelar Troll 3 i någon jävla Ibsen-uppsättning liksom, men som var sån jävla svin.
Ja, precis,
tryckte på liksom, kom väldigt skamla, det var inga skamla förslag till Lena Endre, men till sufflösen liksom, ja,
så du började med tryckte på och sen, och sen tänkte du så här, okej, okay, jag hejde mig, och sen så slutade med var lite otrevlig mot en sufflös.
Våldtog sufflösen.
Ja, verbalt.
Men jag
text! Text för han! Text för helvete!
Jag var ju i Stockholms teatervärld på 90-talet när alla de här killarna liksom sprang fram och tillbaka på mellan Aurora och Plaza och hade teaterfester. Mm. Jag har sett så här Persbrandt storma ut från teaterfest med tre brudar runt så här. Lugn Micke, lugnare än Micke. Hur ska vi fan? Han ska nita någon jävel där inne. Men ja, det var ju olika typer av personer som höll på med teater. En kategori, det var ju män då. Vi pratar bara män. En kategori var ju unga pojkar som hade gått Adolf Fredriks musikskola och kom från övre medelklassen. Och tyckte om att imitera Monty Python-sketcher. Det var en. Och sen så var det de här snubbarna som kom från Bagarmossen som var trasiga som hade slagits igenom hela jävla grundskolan men som också, och sen så upptäckte teatern och som också gillade typ så här, alltså lite inne på New Age. Det känns mycket att prata om vibbar hit och dit som hade gått i terapi men som också såg upp framförallt till Mikael Persbrandt och framförallt till Torsten Flinck, han var husgud. Och såg hans jävla bulldozer-mentalitet som liksom någon slags andlig vägledning. Det var gott om dem. Liksom.
Men Persbrandt kom från Jakobsberg. Men det, han var väl också lite... Jag vet inte om han liksom hade slagit sig genom grundskolan. Men det känns som att han hade liksom växt upp i liksom IRL. Så att säga.
Det känns som att, att en stark energi i honom var hans aggressivitet. Och hans något så här morsansår liksom, som drev honom framåt. Men det var så jävla jobbigt med de här killarna för de hade våldskapital men de kunde så att gråta och slåss på samma gång på något sätt.
Men du var ju liksom någon slags kombination av allt det här. Du var ju uppväxt liksom så här i förorten och liksom, men älskade också att imitera Monty Python.
Jag orienterade mig stenhårt mot liksom Vasastan killarna. Jag trivdes bäst där. Alltså jag gillade inte de här. Jag kunde aldrig mer de här liksom arbetarklasskådiskillarna. Därför att såklart finns ju lysande undantag. Jonas Karlsson till exempel så här, kommer från Tyresö, liksom uppvuxen i något enkelt radhus, farsan elektriker så här, men som bara liksom dockade in på Adolf Fredrik-gänget direkt. Men det kunde bli att ofta tycker jag de här snubbarna, de var jävligt korkade. Det var som att de hade bara ett perspektiv och det var sig själva. De såg liksom inte världen utifrån. De såg världen, du vet, så här, om du spelar ett spel så kan antingen så här, spela first shooter view eller så kan du se att du ser nacken på skjutaren. Just och det är jag. Så såg de världen, det är jag, här är jag. Så att, ja.
Men du var mer en så här civilization kille som såg liksom världen ovanifrån så. Eller?
Hens att jag inte blev skådespelare.
Ja, utan, du var för smart författare. Helt enkelt.
Ja, men ja, faktiskt. Inte, ja, kanske.
Men det finns ju intelligenta skådespelare, men det är ju någonting med alltså, att skådespelarfacket som helhet är lite sådär platt, va? Alltså rent intellektuellt. Alltså.
Det är väl det värsta som finns är ju skådespelare som vill slå hål på den myten. Typ så Christer Henriksson.
Ja. Och som inte riktigt bottnar i det.
Ja, Christer Henriksson känns också som, han har en annan liksom aura, men han känns också som en här missbrukare idiot som är elak mot folk och magisk och magnetisk. Alla de här killarna som är på topplinjen är ju magnetiska som skådespelare. Där har ju Christer Henriksson också.
Jag har jobbat med Christer.
Har du?
Mm. Också, tror jag vi pratade om det i podden. Jag var med ett avsnitt av den här TV5-sitcomen Sommaren med släkten.
Jo, det har
jag
pratat om.
Där jag spelade en AIK-are med, alltså, jag spelade en toxisk man som var arg. För det var någon, så här, någon som frisbee som hade kommit på avvägar och något fiskespö också. Det var, och Peter Magnusson var ju då den här lite mer räddhågsna karaktären som skulle lösa den mot den här aggressiva farsan. Då. Mm.
Ja, är det ni som bor här eller?
Som bor här.
Lukas morfar. Vem är ni då?
Vad är det, något problem?
Du ska ge fan i att göra inbrott hemma hos oss. Grannarna såg ju för fan av
dig.
Ta ner den här gumman. Jag ska tillbaks frisbee.
Men den enda gången jag är i bild samtidigt som Christer Henderson, det är liksom att när jag blir iputtad från en brygga av Peter Magnusson när vi bråkar om fiskespö. Och Christer Henriksson står liksom en liten myra och står kommer och gående liksom över klipporna. Så. Men jag har ju varit i bild med Christer.
Det är snyggt. Ja. Men fick du prata med honom?
Ja, vi satt i samma bil på väg mellan inspelningsplatserna. Mm. Det var helt okej, tycker jag. Han pratade på, det var liksom inga konstigheter. Men det var ju en ganska cool cast. Liksom. Det är Christer Henriksson och Anke Lidén och sen är det då lite yngre gardet.
Det här var ganska länge sedan.
Ja, eller? 5 år sedan kanske. 5-6 år sedan. Kristin Mälzer och Peter Magnusson och Kristoffer, vad heter han? Inte Gabelin, utan det är han i grotesk. Men Kristoffer, vad heter han som är med i den här svenska teateruppsättningen av Druck nu. Kristoffer...
precis, han som fick en guldbagge för bästa manliga
biroll. Exakt, för den här filmen om Malta.
Jävligt bra skådis. Han är up and coming.
Ja, verkligen. Men han heter inte varken Kristoffer Gavelin eller Kristoffer Wolter.
Vagelin
heter han. Just det, snyggt. Där har vi det. Ja. Men han, jag tycker han är bra.
Jag också. Ja. Inte toxisk, eller?
Nej. Nej, jag upplever det han som en, han känns som en ny generation.
Ja,
som verkligen. Inte är det.
Jag vet inte hur mycket djupt långt ut på den här tunna isen skådespelare vi kan gå.
Nej.
För att man har inte super mycket täckning för dem. Liksom det är så här spaningar där man har så här noterat lite i utkanten av synfältet att det finns fuck-ups. Men vi har ju knappast liksom gjort fältstudier och påbörjat en magisteruppsats om i ämnet. Utan det är mer...
Nej, men hela det här poddprojektet är ju liksom en enda lång gissning.
Ja, ett kåseri.
Ett kåseri, ja, precis. Det... Med på lösa boliner.
Ja. Ja.
Lösa en grund.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Fyra meter.
Jag såg en film här om veckan som gjorde som
humble brag.
Jag hade också säga det. Jag har varit ute och plockat lingon.
Ja,
humble brag.
Ah, okej, okay. Överklassfasoner.
Som fick en dålig vecka att vända till en bra vecka.
Okej, okay. Vad var det för film?
Jag börjar säga att det var så bra så att alla spänningar släppte. Och
det var inte Napoleon?
Nej, det var inte. Den kan ha varit anledningen till spänningarna.
Mm.
Nej, men det var ju Poor Things, Jorgos Lanthimos mästerverk.
Just det han som har gjort Hummen.
Exakt, The Lobster. Men framförallt kanske The Favourite skulle jag säga.
Mm.
Han har ett samarbete med en australiensisk manusförfattare som jag tror man får lite för lite cred för det som Lanthimos gör när det är bra, som heter McNamara.
Mm.
En rödlätt kar väldigt lik Philip Simon Hoffman.
Okej. Okay. Men det här är då, ska vi säga liksom, för att recappa filmen, det är någon slags Frankenstein-historia kan man ja, säga. Det är en ung kvinna som är då skapad av människohand, eller?
Alltså storyn är att det är en gravid kvinna som ska ta sitt liv och, och då återfinns hjärndöd. Mm. Men fostret lever fortfarande. Ja, så att då tar en William Dafoe spelar en slags så här Jules Verne inspirerad eller eller Mary Shelley inspirerad vetenskap, väldigt 1890-talsaktigt så här. Vetenskapen var så otroligt.
You had me at William Dafoe.
Ja. Men han tar ut fosters hjärna och opererar in i kvinnan så du har en snygg tjej med en bebishjärna men en fullt utvecklad hormonuppsättning, vilket gör att sexualiteten är liksom i,
har en glupande sexuell aptit.
Ja, det kan man säga. Och men barnets spärrar, avsaknaden av spärrar.
Just det. Ja.
Så att hon liksom det så fistar sig själv vid matbordet om man ska vara grov, vilket den här filmen är rätt grov.
Det får man vara, tycker jag. Men det där är en jäkligt intressant. Det är okej, okay, det är själva premissen.
Ja, det,
och vem är det som spelar huvudrollen?
Det är Emma Stone.
Just det.
Ja, och sen så är det en kille som heter han är ju brutalt bra. Hon är liksom lite fånge hos den här vetenskapsmannen. Mm. Och så dyker upp en blodfattig assistent som då ska notera eller göra observationer på den här tjejen. Och efter ett tag så frågar vetenskapsmannen, ska inte du gifta dig med henne? Ja. Det vore bra. Men då kommer en snubbe som spelar som Mark Ruffalo.
Ja.
Som räddar henne ut i världen så hon får upptäcka världen.
Wow, häftigt.
Bara helt utan gränser. Ja.
Han förlöser henne.
Ja, det kan man säga.
Men
den var så jävla bra.
Ja.
Den var så,
men jag har sett lite klipp och jag tycker Emma Stone verkar ju helt briljant.
Alltså Emma Stone ska ju ha en Oscar för det här.
Ja, men det känns också som en så här, det känns också som en sån här film som alltså där det är en sån här Oscars liksom konstruerad film. Jag säger inte att Lantimos tänkte att nu ska Emma Stone få en Oscar för det här, men det är den typen av rollprestationer. Alltså det är som My Left Foot till exempel.
Mm.
Nu vet jag inte, fick han en Oscar för den?
Det tror jag att Danny Day-Lewis kan ha fått.
Ja.
Så för spelar man CP-skadad och då också som jag kan tänka mig Danny Day-Lewis typ flyttade till ett community för folk med cerebral pares i 3,5 år innan och smalt in. Liksom. Mm,
precis.
Så han.
Och han hade väl också huvudrollen i Varas olidliga lätthet, Milan Kundra, mot Lena Olin och Juliette Binoche, visst var det så?
Danny Day-Lewis?
Ja.
Nej, det vågar jag inte säga.
Men du vågar inte säga att det inte är det?
Nej, det vågar jag verkligen inte säga.
Nej. Och inför den rollen så åkte han till Prag och låg med snygga tjejer i 3 år.
Stanislavska, det som heter.
Ja, precis. Jävlar vad han låg runt till, liksom i bland fotomodeller i Prag. Och intressanta kulturpersonligheter som också var skitsnygga. Någon ung cellist som han hittar. Ja, nej, men det är också ett sätt att jobba göra sitt rollarbete. Eller hur? Daniel Day-Lewis kavlade upp ärmarna och bara tänkte här, ja, det här med jobbet, det är skit att göra, men det måste göras. Jag måste gå ut och wine and dine the beauties of Praha.
Det är roligt om man bara väljer roller där han får göra den här typen av research. Så att nu ska jag spela The Great Gatsby. Så jag ska gå runt i snygga kläder, äta gott och gå på cocktails i 3 år.
I The Hamptons.
I The Hamptons.
Ja. Men vi kan ju såklart kolla upp om Daniel Day-Lewis hade huvudrollen i Varas olidliga lätthet. Men vi gör inte det.
Okay,
vi skiter det.
Våra lyssnare kan få...
Jag tror fan det var han alltså. Ja, men just apropå det här med liksom rolltolkningar som är så här designade för att vinna en Oscar, det är de här liksom där när man vänder ut och in på sig själv som skådespelare.
Men har jag är det lite syrlig?
Nej, jag konstaterar bara att det är liksom
konspiratoriskt.
Jag konstaterar bara att det är den typen av rolltolkningar.
Ja.
Av det lilla jag sett så tycker jag hon verkar liksom absolut briljant och värd en Oscar.
Mm.
Men det är också den typen av rolltolkningar som bara går hem.
Jajamän. När man gör något som ingen trodde att man kunde göra.
Mm.
Så att det är så icke-naturalistiskt som det kan bli.
Mm.
Konstigt nog så... Alltså det var... Man kan bli lite så här, i den här hösten så har jag gått jävligt mycket på bio och sett väldigt mycket film. Dels för att jag börjat jobba mer med film.
Mm.
Men sen också för att jag var på sätt författarturné och för att döda småstadstristessen. Så kom på film och det är sällan som man blir så otroligt överraskad när man ser en film som av den här. Alltså det är så här kvalitet i minsta detalj. Det är liksom, och det är också så här, hur har alla alltid gjort? Hur kan jag göra det på ett helt nytt sätt? Det är som att han återuppfinner lite så här film. konsten tycker jag. Mm. Vilket gör det. Man blir så här, det är så när man kollar på fotboll och det är någon som inte alls spelar för Sverige men som gör en helt otrolig liksom djupledspassning. Det är den känslan man blir så glad å Frankrikes vägnar för den här djupledspassningen. Mm. För att Paul Pogba gjorde en snygg djupledspassning.
Ja. Genomskärarnas genomskärare.
Ja, exakt. Så det är den känslan. Man blir så här glad å konstens vägnar på något sätt. Så, jag tål inte att folk pratar skit om den här filmen överhuvudtaget. Jag lyssnade på en annan podd som jag inte tänker nämna där de i och för sig tyckte att de var 5+ men hade invändningar.
Okej, okay, så det var 5. Det tål inte heller. Att man får inte ha en enda invändning.
Nej, det tycker jag inte.
Men om jag ser den här filmen och nästa vecka pratar om den och har en invändning, är det, liksom, är det här projektet slut?
Då är inte det här en kamratpodd längre.
Nej.
Då är det här över. Mm. Nej, men då vill jag lyssna på dig.
Mm.
Absolut.
Då är det här en podd som får Israel-Palestina-konflikten att blekna.
Tänk om det var det som Israel-Palestina-konflikten handlade om.
Mm.
Att de tyckte olika om något verk.
Ja, typ sen, ja, precis.
De tyckte olika om så här, The Sting, alltså blåsningen. palestinierna tycker att Butch Cassidy and the Sundance Kid är bättre än The Sting. Israelerna tycker att The Sting är bättre. För varför? Jo, för det handlar om bankväsen. Så det börjar på någon bar bara. Ja. Och diskuterar. Ett tehus eller en kibbutzit. Ja. Och sen så har det här liksom patienten backat hem.
Och så är det liksom så här, israelerna hävdar liksom att den här, vad heter han, Thomas, som gör The Raindrops Keep Falling on My Head, ett mycket bättre liksom musikaliskt ledmotiv än
Scott
Joplins The Entertainer.
Vilken vacker värld.
Ja, precis. Ja. Nej, men det är väl fint då, tänker jag. Men jag såg att Biorio som ligger här ganska nära mig, de kör alltså filmer, de har börjat med filmer klockan 13 varje dag.
Mm.
Vilket känns som en otrolig, alltså det här är just ett dagtidsbio för oss frilansare.
Mm.
För mig som kanske jobbar 2 kvällar i veckan med stand-up eller liknande. Och då känns det inte som att den tredje kvällen att jag går på bio, utan då måste jag vara hemma. Eller måste du... inte vara hemma, men sen är Ida kanske borta ett par veckor. Så man vill ha lite egen tid hemma också, eller familjetid. Och då är den här dagtidsbion är ju liksom briljant.
Ja, men då tycker jag att du rekommenderar att se Poor Things av Yorgos. Eller så väntar du tills den kommer. Det är väldigt mycket en biofilm, för den är så extremt visuell.
Mm. Nej, men jag har ändå varit och sett 2 filmer nu. Alltså det är mer än jag brukar.
Säg vilka det är och så rankar, så får jag gissa vilken du tycker bäst.
Okej, men den ena var ju Cornelius-dokumentären. Mm. Magnus Bergartens Cornelius-dokumentär som trasiga skor. Den andra var Soldiers of the Flower Moon heter den, eller va?
Killers
of the Flower Moon. Scorseses film.
Jag tror att du tyckte att Cornelius-dokumentären var bäst.
Det är jättesvårt att säga.
Det var en diss nästan, jag tyckte, jag trodde det.
Nej, men alltså det är nästan omöjligt att jämföra. Alltså det ena är en dokumentär om svensk kulturpersonlighet, det andra är liksom en typ en 100 miljoner dollars film. Jag tyckte fan den här Killers of the Flower Moon, jag tyckte fan den biter sig fast alltså.
Ja, samma här. Jag har också en det var också en sån man fjädrade ut från biografen.
Ja. Hon som spelar den kvinnliga huvudrollen där, som jag tyvärr inte vet
vad hon heter.
Lille Gladstone. Fruktansvärt bra.
Oh, vad hon är bra.
Alltså, hörru, Oscar.
Är hon eller Emma Stone? Hon är också Oscars nominerad. Är hon inte det?
Ja.
Då kan de lägga ner Oscars.
Ja, det tycker jag faktiskt.
Ja, verkligen.
Men då har de ett representationsproblem.
Ja, men det är hon. Allt annat är otänkbart. Det hade varit så här, då hade det blivit krig mellan Israel och Palestina. Det är det ju, vad du menar. Då hade Kina invaderat Taiwan, pang.
Ja, precis.
Nej, men alltså fy fan vad bra hon är.
Mm.
Helvete. Alltså, och sen tycker jag också att kostymören i den filmen som har liksom de här kvinnornas kläder är så jävla snygga. Och ja, men den och Poor Things, de bästa filmerna.
Men jag tänker så här också att det liksom, så här, hur gammal är Martin Scorsese?
82 va?
Ja, det är helt sjukt att göra sådana filmer vid den åldern. Eller det är klart att man som regissör kanske på ett sätt blir bättre och bättre ju äldre man är med. Men att ha det här drivet och liksom att liksom hålla ihop ett sånt här projekt, liksom ett fruktansvärt omfattande projekt.
Och sen så också att han gör det med så komplicerade personer som typ att han ska så bolla då två filmvärldens största egon, så här Robert De Niro och Leonardo DiCaprio, och hålla liksom den här ganska gröna skådespelaren trygg i det.
Ja.
Men jag tror man ser, varje gång man ser en bild på Martin Scorsese så ser han så jävla glad ut.
Ja. Men det är ju som att han liksom, han känns fan som en människa som är rätt bra på att lyfta folk.
Verkligen.
Vad heter den här judiska kulturpersonligheten, hon som är så här, som bor i New York, som har liksom, vad heter hon, Fran Lebowitz heter hon så.
Ja.
Och Martin Scorsese har ju liksom, har ju gjort jättemycket dokumentation kring henne och hennes liv. Det finns en Netflix-serie om det som han ligger bakom. Så att han på sätt liksom så här, fångar intressanta personligheter och liksom, det är inte bara Me, Myself and I tycker jag, utan det finns någonting där som är liksom en genuin nyfikenhet kring andra människor som man märker på något sätt.
Det är verkligen inte Me, Myself and I när det gäller honom, även om han liksom är trogen sina liksom, sin passion eller sina egna fixeringar.
Men han är ju liksom, han är ju fortfarande någon slags auteur liksom, gubbe liksom, samtidigt. Ja. Men det känns som att han ändå liksom är, ja, men det är väl det som, ju, som gör en bra konstnär, som att han liksom lyckas vara ett med sin tid på något sätt. Att han är i tiden. Han liksom inte är så att man, vissa gamla gubbregissörer kanske man kände liksom, jag vet inte om Robert Altman är ett bra exempel, men han kanske kändes lite grann, även om han gjorde Shortcuts typ 90-tal sådär, den var väl bra sådär, men man, ibland med vissa av hans filmer kanske man kände så här att ja, du kanske är kvar lite i 70-talet liksom.
Det är precis, jag vet inte om det är att Martin Scorsese, han har väl haft en dipp lite så här. Många tycker att Irishman var ett misslyckande. Det tycker inte jag, tycker han också var väldigt väldigt bra, men men att han har liksom, han har inte gjort så mycket bra sen typ Shutter Island som han gjorde 2003 eller någonting.
Men jag, tät
för jävlig, alltså så jävla bra. Fy fan vad bra den är.
Don't get me started.
Don't get me started on hur bra den är. Men att han också så här, att man kan tänka sig att äldre män gör mindre verk, men han bara låter dem svälla och bli större, och jag kan tänka att det är för att han vill vara i den här världen precis hela tiden. Att han, jag tror att han kanske tycker att det är tråkigt att sitta hemma var han nu bor, han bor på Manhattan kan jag tänka mig.
Men det är någonting med Killers of the Flower Moon liksom, att den här episka berättelsen, alltså den är liksom, den stora berättelsen, det är berättelsen om västern, liksom berättelsen om den vita mannens erövring av liksom ursprungsbefolkningens USA. Det är liksom, det är de här stora berättelserna.
Det känns som att Hollywood har upptäckt den här tiden 1921, 22, 23 ganska sent liksom. Just den här historien är ny, men Tulsa-massaken, den har ju plötsligt blivit aktuell i jättemånga olika verk samtidigt liksom. Ja, men det finns två tv-serier som handlar om Tulsa. Det finns dels Lovecraft Country och Watchmen som båda två, där det är smärtpunkten. Sen Dennis Lehane har skrivit en romanserie där en jätteviktig bit är det, och så här, plötsligt så har den, och det känns lite som att han bara, shit, jag måste innan jag dör också dra mitt stå till stacken, för det finns mer historier om hur den amerikanska rasismen återföddes efter andra världskriget liksom. Första världskriget.
Det är jätteintressant det du säger, men det enda jag har i mitt huvud nu är att du uttalade Dennis Lehane som att du vore en svensk iranier. Dennis Lehane.
Man tror att han heter Dennis Lehane, men sen såg jag ett långt YouTube-klipp där en amerikansk litteraturkritiker recenserade hans senaste roman Small Mercies. Och då sa han Lehane hela tiden. Okay. Han var också Boston-irländare, så då tänkte jag, då är det nog det.
Dennis Lehane. Men det är också var han så här, också så här, USA-iranier. Han, Dennis Lehane, det är Lehane.
Så jävla pinsamt tycker jag att säga namn på kända amerikaner fel. Alltså.
Ja, men det är väl också någonting med att så himla många av de där namnen har man liksom tillgodogjort sig genom att läsa om dem. Och men så är det ofta så när jag ska kolla upp något, så att jag måste liksom sitta på YouTube och kolla liksom, hur uttalas det och det namnet. Så alltså fler än man tror, som man måste liksom kolla upp för att man har liksom läst det 1000 gånger men inte hört någon säga det.
Ja. Det var som första gången jag var i London och skulle fråga, då var jag på språkresa och skulle fråga om vägen till Leicester Square.
Ja.
Och bara, where can you show me the way to Leicester Square?
Leicester. Where are you from? Leicester. Do you know the way to the underground? The ground. Underground. Oh, the underground. 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 Men du, fan, vi ska runda av.
Ja, alltså, inte helvete. Ja. Men du, bara för att avsluta och säga, fan vad bra den var. Poor Things, se den.
Ja.
Och sen så går du in, så skaffar du alla streamingtjänster, så ser du, för jag vet inte vilken den ligger på. Nej. Så ser du också The Favourite, för det är samma Mac någonting, manusfattare och Lanthimos, jävla fucking mästerverk också alltså. Och också med Emma Stone och Olivia, Olivia vad heter hon? Coleman och Rachel Weisz. Den är också
fan vad bra.
Fruktansvärt bra.
Men du, dagens evenemangstips. Gå på bio och sen dessutom kan man gå på stand-up. Då kan man gå på Oslipat som är min klubb, och där oslipat.com finns alla biljetterna. Till exempel så kommer jag till Skåne den 20, 21, 22 februari. Kul. Till Landskrona, Malmö, Lund, och jag har med mig roliga andra komiker, Simon Kippen Svensson, Albin Olsson, Lisa Dahlin. Kommer bli fett.
Så, det låter som det.
Ja, gå in på oslipat.com. Det finns, vi kör dessutom varje fredag i Stockholm på Bonnenbar. Biljetter på oslipat.com. Gå, gå. Kom.
Och jag vill säga så här, om du gillar 4 meter och gillar oss, så ska du bli Patreon till den här podden. Då går du in på en webbsida. Det är www.patreon.com/4 meter. Gör det och följ instruktionerna, så blir det kul. Med det sagt,
nu går vi ut i solen.
Nu går vi ut i solen.
Puss.
Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.